Som skogsägare har man både frihet och ansvar. Och i Naturmorgon från den 27 september 2025 träffar vi skogsägare som vill bruka sin skog på ett mer naturvänligt sätt. Och så löser vi ett 50-årigt mysterium. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Karin Gyllenklev och idag ska vi till stor del ägna oss åt det där gröna täcket som breder ut sig över 70% av Sveriges yta. Skogen. Inget enhetligt täcke kanske om man tittar närmare, men mer av ett uppbrutet lapptäcke. Hälften av skogen i Sverige ägs av privatpersoner. Det är oftast inga enorma ytor per person, utan det kan vara områden som motsvarar 20-25 fotbollsplaner. Och nu rör det på sig där. Ett allt större intresse för att bruka skogen på ett annat sätt än praxis för att värna om den biologiska mångfalden. Idag ska vi dels träffa Ingmar Södergren, naturvårdaren som blev skogsägare, och skogsdetektiv. Med hjälp av en liten borr har han fått reda på att många av hans träd är betydligt äldre än vad som sagts.
Ser du den där stubben där som ligger upp?
Som liksom pekar snett uppåt.
Den ser ju konstigt hög ut, men det är för att vi kapade vindfället och då har den liksom rest sig igen.
Jag förstår.
Och luta snett. Och det var den som jag tittade på först och såg, oj, den här är 170 år.
Och så träffar vi Erik Westholm, skogsägaren som uppskattat hyggen, alltså områden där man huggit ner nästan alla träd, men som ändrat uppfattning.
Man ser ofta djur på ett hygge, man ser rovfåglar över, man kanske ser något rovdjur eller i bästa fall en älg. Att de där öppningarna i det stora skogslandskapet har jag tyckt väldigt mycket om. Men jag kan ju inte försvara det när jag ser vad det åstadkommer biologiskt.
Nu kanske ni tror att det bara blir skogsbruk hela morgonen, och då jublar vissa som tycker att det är jätteintressant och andra tycker att det är sisådär. Men då kan jag berätta att det kommer också handla om trädkramar. Vilket träd lugnar mest? Om en svamp som ser smått utomjordisk ut, och så ska vi ut på havet.
Vågtoppar följde på vågdalar, lite oregelbundet. Och jag lade märke till att båtmotorn lät lite märkligt. Ena stunden brummade den högljutt, för nästa stund var helt tyst.
Om vikten av att gasa och bromsa vid rätt tillfälle, inte bara till havs, hör vi i Lisa Henkows kråkvinkel när klockan börjar närma sig 8. Och i vanlig ordning så går det ju fint att höra av sig till oss under morgonen. Vi nås bäst på mail, och då är adressen naturmorgon@sverigesradio.se. Men vi börjar i skogen då. Den är ju alltid aktuell, hur vi ska bruka den och hur vi ska värna om den. Det är en diskussion som aldrig tar slut egentligen. Men varför är skogen extra aktuell just nu, Joakim Lindvall?
Ja, den är ju aktuell alltid, precis som du sa, Karin. Men det som har hänt just nu då, det är att den här så kallade skogsutredningen, alltså en utredning som är beställd av regeringen, den kom för några veckor sedan, och den ska vi prata mer om. Och sen så var det ju faktiskt val till Svenska kyrkan förra helgen, och där seglade ju då skogen upp som en valfråga. Det är ju inte helt vanligt, men så var det.
Just det. Och Svenska kyrkan, det är ju femte största skogsägaren i Sverige. Så det kanske ändå inte är så konstigt att det blev en valfråga. Hur gick det i valet då?
Ja, men då fanns det olika åsikter där också, naturligtvis om skogen. Och då visade det sig att de partierna, företrädarna som tyckte att man skulle bruka skogen på kyrkans skog på ett annat sätt, alltså mer naturnära och skydda mer skog. De gick framåt.
Och så har vi då skogsutredningen som du nämnde, Jocke. Vad säger den?
Ja, den säger väldigt mycket. Det är en 1000-sidig utredning. Men sammanfattningsvis så kan man väl säga då att den här skogsutredaren Göran Ölander, han föreslår att man ska öka produktionen. Och det var också någonting som var uppdraget då från regeringen, att man skulle kolla på detta med produktionen. Och man ska också förenkla regelverket för skogsbrukare. Men samtidigt så säger Göran Ölander att man har också utrett miljömålen lika mycket som produktionsmålen.
Och om man säger då att man ska öka produktionen, vad innebär det? Är det att man ska hugga mer träd så det blir mer virke, eller vad kan det vara för någonting?
Ja, men det egentligen så är det att man ska förenkla skogsbruket. Man ska förenkla regelverket, mer frihet under ansvar. Samtidigt då så ska det också, alltså tillsynen av skogsbruket ska öka, och man ska också öka utbildningsnivån bland skogsägare. Så att man ska liksom få mer snurr på produktionen, kan man väl säga.
Mm. Och hur har den här nya skogsutredningen mottagits då?
Ja, den har ju mottagits som många andra skogsutredningar. Det här är bara en i raden av skogsutredningar. Och den har förstås fått kritik. Bland annat så har WWF kritiserat den, där man tycker att man går helt fel väg. Att man ska istället för att minska på regelverket, mindre detaljstyrning då som skogsutredaren föreslår, så tycker man att man borde ju snarare styra mer kanske för att miljömålen ska uppnås. Och sen så anser man också att något som programmet kommer att handla om idag, att man missar det här målet, att det är många som vill bruka skogen på ett annat sätt. Så ja, det finns mycket kritik mot den här utredningen.
Ja, men du, om vi bara ska ge en kort översikt över vilka som äger skog i Sverige, då har vi ju staten, vi har stora skogsbolag, kyrkan och så runt 300 000 privata skogsägare. Och idag kommer vi ju som sagt fokusera på några av dem. För det senaste året så har intresset för naturnära eller ja, hyggesfritt skogsbruk ökat. Det intygar såväl Skogsstyrelsen som de olika skogsägarföreningarna som vi har varit i kontakt med. Så här säger till exempel Marie Wickberg, hållbarhetschef på Mellanskog, som gjort en enkät bland sina medlemmar.
Och då såg vi där bland annat att frågan om utvecklingen av hyggesfria metoder för skogsskötsel var en av de frågorna som prioriterades högst när man fick svara på vad ska man prioritera i framtiden, vad ska Mellanskog prioritera och utveckla. Och det var ju ett sätt, det liksom kanske satte på pränt lite grann det som vi har upplevt i våra kontakter med medlemmarna, men inte fått svart på vitt så tydligt tidigare.
Jocke, hyggesfri utveckling. Varför är hyggen dåligt?
Ja, varför är det dåligt? Ja, men det är helt enkelt därför att många arter missgynnas. Till exempel så kan man kolla då på den här så kallade rödlistan. Alltså en förteckning som Sveriges lantbruksuniversitet tar fram vart femte år, tror jag att det är. Där man kollar på hur går det för svenska arter. Och då är det ungefär hälften av de arter som är hotade i Sverige, de tillhör skogen, kan man säga. Och hälften av de arterna, alltså de hotade arterna i skogen, de missgynnas direkt av kalavverkning, alltså det som man brukar kalla för trakthyggesbruk. Men det finns ju också de arter som gynnas av den här skogsbruksmetoden, men det är också väldigt många som missgynnas.
Mm. Vi brukar ju ha med en fältreporter live under morgonen, men nu, Jocke, har du varit ute i förväg den här gången. Vem är det du har träffat och varför?
Ja, Ingmar Södergren, en ung entusiastisk skogsbrukare som blev med skog, skulle man kunna säga, när hans morfar dog. Och Ingmar är en av alla de som vill bruka sin skog på ett annat sätt än det här konventionella med hyggen som vi har pratat om. Och det var en jättefin vårdag när jag åkte ut till Ingmar, och när jag öppnade bidörren så möttes jag av fågelsång och själva Ingmar då.
Det är en släktgård. Inte så stor, men ganska lagom för det jag gör här i alla fall.
Mm. Ja, vad gör du här?
Vad gör jag här egentligen? Man går runt och kikar i naturen. Det är mycket naturvårdsprojekt också, såklart. Och så lite skogsbruk, och så nu ser vi på senaste tiden har jag börjat kurser också.
Mm.
Här.
Mm. Mm.
Jag kommer farande här i min bil och sen så kommer jag på mindre och mindre vägar och lite småstressad för jag var försenad från början och telefonen ringde och sen så öppnade jag dörren och då kände jag bara liksom ett totalt lugn kom över mig.
Ja, men det är det som är fint. Det är som en sista huset på en lång grusväg som är en avstickare från en annan ganska lugn väg, så att man är ju ganska mitt i ingenstans. Det finns ju inga grannar eller någonting, så att man är ju egentligen mitt i skogen. Det är som en gård mitt i skogen, kan man säga.
Och ett stort fint boningshus, gammalt, i farlig rödfärg, vita knutar, lite förrådsbyggnader och massa lövträd. Och de är helt lavbevuxna dessutom.
Ja, det är mycket, jättemycket lav. Det är dels för att de är gamla såklart, men också för att det är ganska hög luftfuktighet här. Det är ganska mycket våtmarker runt omkring och nära havet också. Ja, så att det verkar trivas med lavar här. Ja, absolut.
Det är dina föräldrar som äger gården, men du har tagit över den här gamla släktgården då. Och på gården här nu då, dels så står det en traktor här framför oss med en kärra på, med en sån här där man lastar timmer, och sen så ligger det lite timmerhöga här. Jag blev jättenyfiken. Vi är nyfiken på din skog, men jag blev också nyfiken på vad som händer när en naturintresserad person som du. Jag tror att det finns många som är liksom naturintresserade som på något sätt drömmer om att ha någon fin skog där man på något sätt kan, ja, både vara och kanske på något sätt leva lite grann av den eller någonting. Alltså förena de där bägge intressena. Det är jag jättenyfiken på, hur det funkar.
Ja, alltså hittills har jag ju inte, man kan inte säga att jag har levt på det här. Utan det här som vi har huggit, det har ju varit, jag skolkade från skolan när jag pluggade liksom. Och tog lite tjänstledigt ibland på vintern och åkte upp hit och... Sen förra året så gick jag ner i tid också för att kunna åka hit och hugga liksom några veckor eller några dagar liksom då på vintern. Men det är ju en dröm att kunna liksom att få vara förvaltare liksom. Och det var ju därför jag tyckte det kändes som en drömjobb också att jobba som reservatsförvaltare på Länsstyrelsen. Men det blir annorlunda här, för att här kan du göra saker, du kan göra dem hur du vill och du kan göra dem när du vill. Alltså du måste inte göra allt på samma gång. Du kan känna in liksom, du kan ändra dig 4 gånger. Det var en lönn här till exempel på en åkerholme som jag tänkte, ska vi ta ner den där eller inte? Det är en fin lönn liksom. Men samtidigt så, ja men det är också en fin åkerholme här, och så gick man. Ja, men det kanske tog 3 år, men efter 3 år då hade jag bestämt mig bara, ja, nu gör vi det liksom. Så att det är på den, den nivån. Och det där är ju, det är det som är kul med att vara skogsägare. Och jag tror att det är många skogsägare som, även om man brukar skogen med konventionellt skogsbruk, om man är liksom självverksam, det är ju det många självverksamma skogsägare tycker är kul, att gå runt och fundera och fnula liksom, oavsett vad man har för fokus. Och just att du kan göra lite som du vill.
Ja.
Alltså jag tänker att många som bor på landet och som äger skog är ju naturintresserade. Sen kanske jag är liksom extremt naturvårdsintresserad liksom. Det där är egentligen en ganska lång historia. Ja, det började egentligen med att min morfar som ägde det här gick bort för ungefär 10 år sedan nu. Och så stod det och vägde lite om släkten skulle ha kvar gården eller inte. Och jag var egentligen då i alla fall den enda i släkten som var intresserad av att kanske bo här på sikt eller ha kvar det som sommarstuga eller liksom så. Det var egentligen precis den tiden då jag började bli intresserad av natur också på ett annat sätt. Jag är inte utbildad biolog, utan jag är egentligen landskapsarkitekt. Då sa mamma och pappa då att vi behåller det här i 10 år. Så har det utvecklats därifrån. Och det hela började då med att de då när allt var klart liksom och de hade blivit nya ägare till gården, hade de gjort en skogsbruksplan då, eller beställt en skogsbruksplan. Och sen kom en rådgivare ut från Mellanskog och så var ute och här och tittade på skogen. Och det var liksom, ja, jag kunde inte så mycket om naturvård eller naturvärden och sånt då, men jag hade liksom ett begynnande intresse. Jag hade lärt mig lite grann på utbildningen. Mm. Och då vid det här rådgivningstillfället, då gick vi runt i skogen här. Och det var, jag såg till att jag måste åka dit för att jag vill vara med och kunna bestämma och styra så att det inte händer någonting. För i den här skogsbruksplanen då all den äldre skogen var ju klassad för slutavverkning då. Mm. Och det slutade med att vi gick runt där i skogen och han, rådgivaren från Mellanskog, han fick inte säga så mycket för att det var mest jag och pappa och mamma som liksom diskuterade nonstop där i skogen med lite olika perspektiv. Mm. Så att vi bestämde oss för att inte avverka något då. Mm. Och det var efter det som jag och pappa började hugga själva istället då. Mm. Och sen har det bara fortsatt sen dess kan man säga. Och det är ju ett typ av skogsbruk men har också kanske varit ganska mycket fokus på, egentligen skulle jag kanske inte kalla det naturvård utan mer liksom landskapsvård. Liksom, det var mycket granar som höll på att växa in i åkermarken och andra åkermarker var planterade. Och vi började helt enkelt bara hugga upp i brynen liksom, för att få öppna upp landskapet och egentligen hindra igenväxningen kan man säga. Mm. Ja, och sen har det som sagt bara fortsatt sen dess. Och nu har det har gått nästan 10 år nu. Oj.
Oj, du blöder.
Jag blöder.
Vad har hänt? Är det den här, du har med dig en sån här som man kan borra i träd. Är det den som är vass?
Jag tror inte att det är så allvarligt som det ser ut.
Men du, vänta. Jag har lite papper här. Ja, men ska vi ta vägen förbi huset då? Så fortsätter vi ut i skogen sen.
Ja, de får plåstra om lite där. Sen ska vi tillbaka till Ingmar Södergren och hans skog i Norduppland flera gånger under morgonen. Och reporter på plats var Joakim Lindvall som var där på besök i våras bland sjungande nötveckor bland annat. Nu till något helt annat. En programpunkt där några av er som lyssnar nog blir lite extra glada. Vi ska ta reda på svaret på förra veckans naturfråga. Och vi börjar med att fräscha upp minnet. För hur lät den egentligen? Jo. Första ledet av namnet kommer av ett ljuskänsligt organ. Och faktiskt har denna odjuriska organism också en sorts fransar. Vi söker ett fungisläkte, men det låter kanske som ett kärl eller något att utbringa vid festliga tillfällen. Ja, ljuskänsliga organet, det tänkte vi ögon, som ju kan ha fransar, precis som svampsläktet vi söker. Och skål är ju det som utbringas på kalas. Lägger vi ihop det får vi rätta svaret, ögonskål. Det visste Leona Bernström i Borensberg som vinner en naturmorgontermos. Anneli Ekstrand i Bår får en tygkasse och Göran Fallemo i Nacka vinner ett naturmorgontygmärke. Ja, ögonskål är inte ett artnamn som är liksom både vackert men också lite obehagligt på samma gång. En skog full med ögonskålar. Jag vet inte, jag tycker det låter som något från den här skräckserien Stranger Things. Där det finns en sån här ruggig alternativ dimension känd som The Upside Down. Där skulle det kunna finnas massa ögonskålar. Har man sett den här svampen i verkligheten får man nog andra bilder i huvudet. Jeanette Sturedal i Bråryd skriver så här. Svampen ser helt bedårande ut. Jag ska hålla ögonen öppna för att se om jag kan få ögonkontakt med denna vackra svamp. Och Agneta Kotin i Aneby skriver, kallas också hårbrämad skålsvamp enligt min gamla svampbok från 1977. Enligt den så är den, eller var, mycket vanlig. Och så ser svampen rolig ut med ögonfrans liknande hår. 1 millimeter långa längs kanten, så nu får jag gå ut och spana efter den. En som gjort just det och träffat på den här runda orange-röda lilla plätten med ögonfransar, det är Naturmorgons Lisa Henkov. Det var i den blöta mossan vid gränsen mellan sjö och fjällhed i Girjas sameby i Gällivare kommun tillsammans med biologen Jenny Hjelm Cordoba.
Här är vi ute på en myr till fjälls och det är blött, det är mossor och sen såg jag några röda fläckar på mossan. Som inte såg ut att vara några liksom höströda blad eller någonting sånt. Vad är detta, Jenny?
Ja, det är en liten skålsvamp som heter ögonskål. Jättesöt liten brunröd svamp som har en liten... Det ser som ögonfransar, för den har fransar runt på kanten. Så tittar man nära... Så ser man att den har små, en fransig kant. Väldigt söt och ögonfallande. När den lyser i mossan.
Verkligen. Nu är jag så fräck så jag tar upp en. Har du känt att mossan och det här, det känns varmt?
Ja, faktiskt.
Skönt. Nu ska vi se om jag kan få syn på de där små fransarna. Man behöver kanske en lupp.
Tror att lupp. Håller man upp den lite så ser man att den är fransig.
Ja, det är som en svart fransrad.
Ja.
Runt hela. Finns den bara till fjälls eller är den vanlig lite här och där?
Ja, jag ska inte säga att jag kan så mycket om den. Men jag har sett den lite varstans. Så jag tror att den är ganska allmän i hela landet. Så vitt jag vet.
Ja.
Jag stött på den i skog och lite överallt där det är blött.
Jag fynd av ögonskål är spridda över hela landet när jag kollar på artportalen. Ögonskål är ett släkte av skålsvampar och de tillhör sporsäckssvamparna. Där ingår också mögel och gäst och tryfflar och murklor, förutom skålsvampar. Sporsäckssvampar kan föröka sig genom knoppning, helt enkelt genom att en liten del av svampen växer vidare på egen hand på en ny plats. Men de förökar sig också med sporer, och det kan vara därför vi ser de vackert röda, centimeterstora skålarna. I själva skålen finns en vävnad med sporsäckar som innehåller sporer. Men de kan vi inte ens urskilja med handlupp. Det verkar finnas åtminstone 18 arter ögonskål i Sverige enligt Artfakta. Många lever i skog, på ved och bark, men här är det ju kalfjäll. 4 arter ska det finnas i fjällmiljö. Och kanske är det som en skog för den lilla, lilla ögonskålen. För det finns små, små förvedade växter. Och här var det någonting den gillar. Ja. Det är en pytteliten skog, för det är ändå ett vide här av något slag.
Ja, den har liksom hittat in i...
Lite vitmossor.
I vitmossan. Jag vet inte var den...
Det är vitmossor och sen så är det någon annan... mossa också som är lite mindre. Den kanske också är en vit mossa fast den bara är så miniatyr.
Det är brun mossa här också. De växer lite blandat här.
Så är det brun mossa?
Ja, någon brun mossa.
Mm. Är det någon signalart eller något sånt där, den där ögonskålen? Eller den...
Nej.
Var inga sådana?
Inga sånt. Den är bara en tjusig... En tjusig svamp.
Vet du vad den lever på?
Jag har satt den på bar jord också. så att jag vet, jag tror inte att de är, jag vet faktiskt inte vad de växer på.
Nej.
Men,
nej, här ser det ju.
Här är det vitmossan liksom. Det är, ja.
Ser ut som det är en vitmossa som har gett upp lite och så.
Ja, men precis, det är på vitmossan.
Multnande vitmossan. Mm.
Biologen Jenny Hjelm Cordoba och reporter Lisa Henkov hörde vi där. Där är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Här i studion i Stockholm har jag fått besök av en smal avlång fluga som studsar runt och sätter sig på skärmarna och försöker fånga min uppmärksamhet. Men vad handlar programmet om? Jo, men vi pratar en hel del om och vistas i skog under morgonen och hur man som skogsägare både kan krama sin skog, bokstavligt talat, och hugga den. Och nu ska vi tillbaka till Norduppland där morgonens fältreporter Joakim Lindvall finns i inspelad version tillsammans med skogsbrukaren Ingmar Södergren, naturvårdaren som blev med skog. Sist vi hörde från dem så skar sig Ingmar på en så kallad tillväxtborr som man kan borra i träd med för att räkna ut trädens ålder. Och just en sån borr var det som gjorde att Ingmar fick upp ögonen för granarna som växte i familjens skog. Och nu har Joakim Lindvall och Ingmar tagit sig längre in i skogen.
Här, nu händer det någonting.
Ja, dels så blir det typ kanske 5 grader kallare, kände du det?
Ja, och faktiskt med ljudet också.
Ja, mer dämpat ljud.
Ja.
Tyst, men samtidigt som att det är ganska bra klang här inne i skogen också.
Mm.
Men mycket, mycket lugnare.
Ja, visst. Det är ju en granskog som vi kom in i. Väldigt blockig terräng. Mossbevuxna stenar och block. Insprängda, döda granar som torrraker som liksom står rakt upp och ner här då, och som ligger det, ja, helt enkelt ganska mycket död ved i den här skogen också.
Ja, och det är ju liksom, det blir ju sådär när man, om man är självverksam i skogen, då får det, precis som det kanske var förr i tiden, att liksom du kan ta vara på det som är lätt att ta vara på. Men här är det jätteblockigt. Mm. Så vi kommer inte upp med traktorn här knappt. Om vi ska ta ut något träd som har fallit här, då måste vi vincha. Det är ett jäkla projekt liksom. Mm. Så här är det mycket lättare för oss att bara låta det vara. Liksom, även om träd dör. Vi går vidare där bort. Alltså, en sak som den här som var rådgivare från Skogsägarföreningen sa när vi var ute i skogen. Som fastnade liksom för mig. Det var att han sa att för jag försökte lyfta fram, kan det här vara gammal? Då hade inte jag koll, liksom, vad är det vi ser? Jag vet inte, liksom, men jag tänkte att det här kanske är gammal skog, det här kanske är värdefull skog, det kanske finns sällsynta arter här och så vidare. Då sa han, nej men det här är så nära ett järnbruk. Att här var allt kalhygge mer eller mindre för 100 år sedan, finns ingen gammal skog här, finns inga gamla träd. Och det där tänkte jag, alltså, kan det där verkligen stämma? Och så hängde det där kvar med, och jag började se det på flera ställen. Det är folk säger det liksom.
Ja, man hör
så
ju det.
Det kanske du har hört också. Att
hela Gästrikland var typ kalavverkat.
Precis, man säger det liksom. Ja. Och det är liksom en bild som målas upp. Och man har till och med kunnat läsa det på hemsidor. Liksom, att men så var det, här finns inga träd som äldre än 100 år har stått liksom, runt Forsmark. Jag tänkte så här, men det där kan det där verkligen stämma? Men då var det ett träd här borta som ramlade. Det var i Alfrida, stormen. Det var väl 2019, tror jag, januari. Och då tog vi vara på det vindfället, för det var ganska nära åken där, så då vinschade vi ut det. Och då tittade jag, då var det ganska lätt att räkna årsringarna på det trädet. Så tittade jag där på årsringarna och såg att den var 170 år gammal. Så vi hade precis vinschat ut en 170 år gammal stam. Och jag tänkte, okej, det finns granar i den här skogen som är 170 år. Det är inte så lätt att se liksom, för ett otränat öga.
Nej, verkligen inte.
Och då lånade jag en trädborr. Jag håller en sån här tillväxtborr nu. Som man kan, man borrar in i träd, så får man ut en borrkärna. Så räknar man årsringarna på borrkärnan. Då lånade jag en sån och så borrade jag en annan gran här borta som jag tyckte såg gammal ut. Den var knotig och sådär.
Mm.
Och den var också 170 år.
Mm.
Och då tänkte jag, herregud, alltså granarna är jättegamla här. Mm. Och det är få som tror också att det finns gamla, både gamla träd men också att det finns gamla granar runt järnbruken.
Mm.
Ofta förbisett också.
Mm.
Ska vi titta på den? För den,
ja,
den är kvar
det.
Den där.
Ja, ja, absolut. Det var kul. Ser vi bäst ta oss fram här, för att här är en gran som har rasat omkull, som ser lite spretig om håret över.
Här kan man se att djuren har hållit på och typ lagt sig här och
ja,
vilat
precis.
Och då mosar de all mossa och då liksom efter ett par år så blir det mer gräs istället där.
Ja.
De trampar ner mossan och så förändras skogen.
Ja.
Där, ser du den där stubben där som
ja,
ligger upp?
Som liksom pekar snett uppåt.
Den ser ju konstigt hög ut, men det är för att vi kapade vindfället och då har den liksom rest sig igen.
Jag förstår.
Och lutat snett. Och det var den som jag tittade på först och såg, oj, den här är 170 år.
Ja, ska vi gå fram och kika på den?
Ja.
Mm.
Nu börjar den bli ganska nedbruten. Men du ser ju att den har växt ganska snabbt i början. Liksom relativt snabbt från centrum om man tittar på den här stubbens årsringar ett tag. Och sen på slutet här, det är där du har den största åldern. Att den har liksom stått och levt som ett fullvuxet träd jättelänge. Det är som årsringarna är mindre än en millimeter.
Precis, ja. De är nästan inte urskiljbara på längst ut där.
Det är lite svårare att se också nu när det har gått några år.
Ja, precis. Ja, okej. Okay. Men okej, okay, så då fick du liksom, du fick syn på den här och egentligen då av en händelse och så började du fundera på, men vänta här, det finns gammal skog trots att du hört det här då att det inte skulle finnas. Och då började du mer systematiskt leta efter det, eller vad då?
Nej, men egentligen dröjde det ganska länge. Jag var på en kurs om skogsbete hösten 2023.
Mm-hmm.
Och då fick jag tips om att söka ett stipendium från stiftelsen Extensus.
Mm-hmm.
Och jag kände att så här, men jag är väl ingen forskare kanske, men jag har ju ändå en viss kunskap. Så då satte jag ihop en ansökan och skickade in till dem och fick det beviljat. Och det var ju då förra året, på våren förra året.
Mm-hmm.
Och då ansökte jag då om att borra 50 granar på vår mark här i Gunnarsbo för att se, finns det många gamla granar och hur gamla är de?
Mm-hmm.
Och då var det ju dels för att jag ville helt enkelt veta, eftersom att nu visste jag att ja, men det stämmer inte det där som folk säger och det, man underskattar nog ofta åldern på granar.
Mm. Men då kom du fram till, du hittade liksom ett gäng med äldre granar då i den här studien som du gjorde och kan på så vis visa det att det kan faktiskt finnas äldre skog också.
Ja visst, ja, och det är inte bara inom skogsbruket som man tror det, utan det är liksom en allmän uppfattning även inom naturvården att det inte finns gammal skog runt bruken.
Okay.
Jag skulle ändå vilja uppmana alla som äger skogen att faktiskt undersöka sin skog själv.
Mm.
Att borra träd kräver ju ingen artkunskap eller någonting.
Nej.
Och det kan vara spännande. Sen finns det ju många som kanske inte bryr sig ändå, som vill hugga i vilket fall. Men jag tror att de flesta kan förstå liksom och känna en vördnad inför gamla träd och gamla skogar. Jag menar, nu är ju träden uppenbarligen gamla här. Men skogen är ju liksom 1000 år. Skogen har ju stått här sedan den steg upp ur havet.
Mm.
Själva skogen är ju liksom mycket äldre än träden.
Mm.
Liksom själva ekosystemet på platsen. Mm.
Säger skogsbrukaren och naturvårdaren Ingmar Södergren. Men vad spelar det för roll då om man har gamla eller unga träd i skogen? Ja, men till exempel kan det spela roll ur naturvärdes synpunkt. Har man träd i olika åldrar så skapar det utrymme för en större variation av arter. Alltså en rikare biologisk mångfald. Eftersom vissa sparsmakade typer trivs bäst på riktigt gamla eller döda träd till exempel. Och den här stiftelsen, Extensus, som Ingmar Södergren fick pengar ifrån för att undersöka åldern på granarna, det är en stiftelse som stödjer forskning och kunskapsspridning inom områden av växtekologi och naturvård. Mer från Joakim Lindvalls besök i Gunnarsbo blir det längre fram i programmet. Bland annat om hur olika känslor det kan väcka att krama en gran kontra att krama en tall. Och apropå tall, det för oss till nästa programpunkt. Ibland ser man ju saker i naturen som får en att haja till och börja fundera. Hur går det där till? Och just så har det varit för lyssnaren Malin Larsson från Kristinehamn som funderat i 50 års tid nu över två tallar hon följt sedan barnsben. God morgon, Malin.
God morgon.
Berätta, vad är det här för tallar?
Ja, det här är två tallar som står med vad jag trodde när jag var barn då, en meters mellanrum, och som satt fast i varandra med en gemensam gren helt vågrätt emellan, flera meter upp i luften. Och de här tallarna visade min mormor för mig när jag var barn, när vi åkte upp till en stuga i fjällen som vi har besökt varje år sedan jag var liten. Och vi har kikat på de här träden i alla år. Sen så har det varit några år som jag inte har varit där, och man kanske suttit och pratat i bilen och inte sett dem när man har kört förbi. Men så kom vi att prata om dem i somras, jag och min son och hans flickvän. Och då tänkte jag, nu måste jag kolla om de här finns kvar. Och om det verkligen stämmer att de ser ut som de gör. Eller, ja.
Att de sitter ihop liksom med den här grenen emellan sig, de här två olika individerna.
Ja, precis. Precis. Ja. Så var jag uppe nu för en vecka sedan. Och så satt jag och kikade från Älvdalen och ner till Mora efter de här träden i vägkanten. Och sen så hittade jag dem plötsligt. Så jag stannade och gick ut och fotograferade dem. Och då har de ju ändrat utseende lite grann. Så att de är ju mycket, mycket tjockare nu. Och den här grenen är inte alls lika lång som jag upplevde den som barn. Den är kort och tjock.
Ja.
Men de finns där, de står där. Däremot så såg jag att de faktiskt sitter ihop vid marken.
Ja.
Ja, men ja, hur hänger det här ihop undrar man ju.
Ja, men du, det ska vi ta reda på. Och det låter väldigt mysigt att ni har haft det som familjetradition, att varje gång ni passerats, var det så då liksom, titta nu kommer tallen, nu kommer tallarna snart.
Ja, precis, precis.
Ja, men du, det här är ju en fråga som känns given att ställa till botanist Sofie Olofsson, intendent vid Botaniska trädgården vid Lunds universitet och återkommande växtexpert i Naturmorgon. God morgon, Sofie.
God morgon.
Du, hur kan de här två tallarna dela på en gren?
Ja, hej Malin, vilken fint minne och rolig tradition ni har där.
Ja.
Jag tror att det är så här att det är två olika trädindivid som stått nära och som med tiden har växt på bredden förstås. Och det gör att nu ser det ut som att alltså baserna har mött varandra, för de står så nära så att de är intill varandra. Och så är det så att antingen så har en gren från det ena trädet nått den andras stam, eller så är det så att grenar från båda träden har mötts. Men hur som helst så har de kommit så nära varandra att de har växt ihop. Och det händer, det är inte särskilt vanligt, men man kan se det om man tittar noggrant uppåt på träden.
Men hur går den processen till, att de växer ihop?
Jo, de börjar skava på varandra och då förstörs först den yttre barken och sen en underliggande tillväxtzon där även kärlen sitter. Och den här tillväxtzonen bildar snabbt vad vi kallar kallusvävnad. Det är alltså odifferentierade celler som lätt växer ihop med andra celler, och det är det som händer. Något senare så växer även ledningsvävnaden ihop, och till slut växer barken över området och stänger såret igen.
Mm. Man kan ju se, för vi har ju fått foton från dig, Malin, och man kan ju faktiskt se att just det här, den här delade grenen då mellan tallarna, att det är ljusare bark just där.
Aha, ja, det har inte jag märkt till.
Ja, jag tyckte det i alla fall. Jag tänker att den kanske är ljusare, Sofie, för att den är då nyare, lite yngre.
Ja, det kan, så kan det vara.
Ja. Ja, men du, kan man säga att de här två tallarna då fungerar som ett träd eftersom de har den här kontakten?
Ja, det kan man säga på så sätt att de delar sav och vatten med varandra. Sen är de ju fortfarande två olika genetiska individer, men absolut, de kan till exempel de delar på näring och vatten, vilket ju kan vara någonting bra. Sen kan de ju också smitta varandra förstås med sjukdomar eftersom de har den här transporten emellan sig. Jag måste säga också att det är precis den här förmågan hos växter att de kan växa ihop som vi människor använder oss av när vi ympar till exempel rosor eller äppelträd. Sådär. Då vill vi ofta sammanfoga två olika individ för att ja, den ena är bra på att vara frosthärdigt eller bra på rötter medan den andra bär på goda äpplen till exempel. Och då vill vi sammanfoga de två individerna. Och då gör vi precis så här att vi tvingar ihop två individer, binder fast dem tills de växer ihop.
Mm. Det låter så makabert när du säger så där.
Ja, får vi tänka att det är träd.
Ja, ja precis. Ja. Men du, hur vanligt är det i naturen att träd, olika trädindivider växer ihop på det här sättet som tallarna som Malin brukar se?
Ja, men det är lite svårt att säga för det finns ingen statistik. Jag hittar ingen i alla fall. Det vanliga är ju att träd liksom undviker att växa för nära varandra. De undviker att hamna liksom med bladen i någon annan skugga. Det är inte fördelaktigt. Men då och då händer det ju ändå att grenar möts. Och står träden så här tätt, om de är planterade eller om de har hamnat så tätt, så är ju risken eller chansen större för att de... att de växer ihop, helt enkelt.
Ja.
Det är lite vanligare bland lövträd. Kanske för att de har tunnare bark. Men uppenbarligen nu också tallar händer detta för.
Och det verkar funka bra för dem eftersom de har växt så i minst de 50 år som du har sett dem, Malin.
Ja, men precis. Och jag pratade med mamma om det. Och hon har ju sett dem sedan hon var barn också.
Just
och den här grenen sitter ju högt upp så att de var ju stora redan på slutet på 40, början på 50-talet då.
Ja.
När man var liten. Så att de är gamla.
Men vad häftigt. Och nu nästa gång familjen åker förbi, då kommer ju du kunna berätta jättemycket fakta nu. Information om vad de pysslar med och hur det har blivit så här.
Ja, precis. Jag kommer inte kunna vänta till nästa gång. Det här kommer jag berätta om redan idag.
Ja, men Malin, stort tack för att du hörde av dig till oss.
Ja, tack så mycket för att jag fick svar på frågan. Ja. Jätteintressant, verkligen.
Ja,
tack Sofie Olofsson. Du hörs ju om inte allt för länge igen i Naturmorgon, för du sitter ju i panelen för våra frågeavsnitt som helt och hållet bygger på lyssnarnas frågor om naturen. Har du koll på första datumet nu för hösten?
Oh. Bra fråga. Det är någon gång nu i november, vet jag.
Ja, det stämmer. 8 november, det måste du anteckna 8. I din kalender.
Ja, det har jag. Bara inte just i huvudet nu.
Nej, men det är så det som är så bra med kalendrar, att man inte måste ha det i huvudet. 8 november, men det går jättebra att börja skicka in frågor redan nu till vårt panelprogram. Då gör man det till naturmorgon@sverigesradio.se. Då ska vi se. Ja, men ni som lyssnade förra veckan, ni vet ju att vi då läste upp flera förslag från er lyssnare kring vad som skulle kunna rymmas i en svensk naturkanon. Och det fortsätter att trilla in idéer. Till exempel den här som knyter an till morgonens skogstema. Det är Lena Gribbing i Finnerödja som skriver: stigar måste vara med. En förutsättning för många upplevelser. Vi måste jobba för att skydda och bevara. Ett jättestort nätverk hotas av skogsbruket. Vi i Ridleder Tiveden har i drygt 20 år kämpat mot skogsbolag för att hålla gamla färdvägar öppna. Erik Westholm är skogsägaren som brukat sin skog och njutit av kalhyggen. De öppna luckorna i landskapet där man kan få syn på en älg eller en rovfågel. Och så gemensamma hyggefikat när det är dags att plantera nytt. Men orosmoln fick släkten som äger marken att börja tänka om och bruka sin skog på ett helt annat sätt. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Alla ni som precis slagit på radion och välkomna tillbaka ni som varit med oss en stund. Karin Gyllenklev heter jag och i morgonens program träffar vi skogsägare som vill göra annat än det gamla vanliga. Bland annat Erik Westholm som ställt om till så kallad naturnära skötsel och som lagt märke till att intresset för att bruka skogen mer hållbart växer hos mindre skogsägare.
Det är inte kontroversiellt att säga att kalhyggets stora tid är förbi.
Och så ska vi tillbaka till skogsägaren Ingmar Södergren som både kramar och hugger träd.
När jag kramar en tall, då får jag alltid en känsla av liksom lugn. Liksom. Mm. Det är lugnt, det går bra, det är lugnt.
Ja, det blir bland annat mårdmöte, visp, starr, havsörn och tankar om skogsestetik när Joakim Lindvall besöker Ingmar Södergren i Gunnarsbo. Hur är din morgon? Hör gärna av dig. Det har till exempel Johan Hedvig gjort. Han skriver så här: hörde precis innan jag gick ut i skogen att dagens program skulle handla om skogen. Tänkte därför dela med mig direkt från ett kalhygge i Bohuslän. Inte är det vackert, men hjortarna verkar pigga och glada. Så han skickat en film från ett dimmigt hygge där man hör brölande hjortar. Ja, vill du också höra av dig, då är vår adress naturmorgon@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier, där heter vi Naturmorgon. Det kan vara Sveriges Radios vackraste sociala mediekonto. Det är ju fullsmockat med bilder från alla landets hörn som vi besökt och alla arter vi mött i programmet. Det är läderlöpare, ull på fjäll, trollpipistreller, megahumrar och film på lekande röding finns det där också. Och på tal om lekande röding så har Uppsala forskare precis släppt nya rön i veckan. Men vi kan väl påminna oss först om hur det lät i senaste Naturmorgon när bland annat Helena Söderlund fascinerades av fiskarnas parningsdans.
Och nu kommer en till, en hanne till.
Ja.
Uppe i baken på honan, svänger runt liksom.
Ja.
Så att de står med huvudet mot strömmen där och sen så kommer en hanne till. Nu händer det grejer här.
Det där var alltså röding som lever större delen av sitt liv i fjällsjön Onsjön och på hösten går upp i en strömmande å för att leka. Men alla rödingar gör inte så. Många stannar kvar i sjön och leker där. Och så där är det med röding. De kan leva väldigt olika liv, se olika ut, äta olika saker och leka på olika platser. Och man kallar det för olika morfer av röding. Röding som lever på botten äter snäckor och kräftdjur och andra bottenorganismer, medan de som lever i den fria vattenmassan äter djurplankton och småfisk. Och så ser de olika ut. De har till exempel olika sorters munnar anpassade efter den mat de jagar. Och det var Uppsala forskarna med genomiker Leif Andersson i spetsen som har undersökt hur de här olika morferna av röding uppstår när fisken koloniserat en sjö. Och de tror att nyckeln är att rödingen hittar olika lekplatser i en sjö eller då i en strömmande å i närheten och att de återvänder till den lekplats där de en gång kläcktes. Och på så sätt uppstår det olika populationer i samma sjö som konkurrerar med varandra. Vilket i sin tur leder till en specialisering i födovalet. Och forskarna har också kunnat visa att det så småningom kan avspegla sig i fiskarnas gener. Man kan alltså säga att det pågår en artbildning i sjön, ungefär som med Darwin-finkarna på Galapagos. Jajamän, då så ska vi prata om det här med om kalhyggets tid är förbi, som ju nämndes nu i början av timmen. Skogsstyrelsen följer det här med hyggesfritt och än så länge så brukas bara 5% av skogsarealen hyggesfritt. Men både Skogsstyrelsen som vi varit i kontakt med nu i veckan och olika skogsägarföreningar intygar att intresset ökar. Så här säger till exempel skogsbruksexperten Anders Ekstrand på Södra, Sveriges största skogsägarförening.
Vi gör ju medlemsundersökningar regelbundet. Och på den senaste medlemsundersökningen så sa 49% av skogsägarna att de var intresserade av att på en del av fastigheten eller hela fastigheten prova hyggesfri skötsel. Och då är det ju så pass många att vi kan ju inte bara negligera dem, utan det är en tjänst som vi behöver kunna erbjuda.
Det handlar alltså om att bruka skogen på ett annat sätt än kalavverkning och stora trädplanteringar med rad efter rad av likåldriga träd av samma art. Och istället bruka skogen på ett sätt som till exempel gynnar starkt hotade arter som raggtagg, svamp och urskogsfly. Helt enkelt mångfalden av liv. En av dem som vill bruka skogen mer naturvänligt är Ingmar Södergren, naturvårdaren som blev skogsbrukare, som bland annat gjort en studie där han med hjälp av en tillväxtborr upptäckt att det finns träd på hans mark som är mycket äldre än någon anade. Joakim Lindvall besökte honom i Gunnarsbo i Norduppland en dag i våras.
Du känner nästan träden på individnivå.
Ja, visst. Och det gör jag ju ännu mer med de träden som jag har borrat nu, ja. Faktiskt.
Ja.
Det blir väldigt häftigt. Det där trädet känner jag absolut på individnivå.
Vilket är det här med de här ormlika grenarna?
Ja. Exakt. Vissa av de här träden har fått namn.
Okej.
Men inte alla än.
Nej.
Det där är fortfarande gran 4, vilket känns lite tråkigt. Det känns lite taskigt. Jag har ju printat ut små plastbrickor med nummer på.
Ja, okej.
Och spikat upp. Mm. Men just det där trädet, ja. Det där har jag en liksom längre relation med än just den här studien. Och jag kände att jag kan inte riktigt spika upp en nummer 4-skylt på det där trädet. Det känns liksom lite kränkande att få en etikett i pannan liksom. Så att vissa av träden de har inte fått någon nummerbricka.
Nej.
Men det är också ett träd som jag känner igen och vet hur jag hittar till utan att ha en bricka på dem.
Ja.
Det där är inte så kramvänligt, det där trädet. Det är ganska litet och spretiga grenar som någon...
Lite vasst.
Ja, precis. Mm. Och lite kodigt också. Men...
Mm.
Annars tycker jag att det är ett fint sätt att...
Ja.
Att skapa relation med träd, att krama träd.
Mm. Vad känner du då när du kramar träd?
Jag tycker att det är olika beroende på vad man kramar för träd. Granar, jag vet inte riktigt vad jag känner. De känns väldigt fasta och liksom... Jag vet inte, jag känner en ganska stark relation till gran. Kanske för att vi är liksom, på något sätt känner att jag vill lika så blir det inte så stor kontrast utbyte när jag kramar en gran. Däremot när jag kramar en tall,
ja.
Då får jag alltid en känsla av liksom lugn. Liksom.
Mm.
Det är lugnt, det går bra, det är lugnt.
Mm. Vi kan väl gå en bit till... Eller så här också, för att du är ju då också landskapsarkitekt. Och
utbildad ska jag säga, jag har faktiskt knappt jobbat som det.
Nej, precis. Men du måste ju ändå vara intresserad och estetiskt intresserad och tänka på det. Alltså är det också någonting som när du är ute i skogen, alltså att du tänker på estetiken?
Ja, alltså jag tänker väldigt mycket på det. Och det där är ju... Estetik, det är ju väldigt subjektivt och det är något som kan förändras med kunskap liksom. Kan du jättemycket om liksom skogsproduktion och skogsodling liksom.
Mm.
Men då kanske du har en estetik om hur en granskog bör se ut. Kan du jättemycket om naturvård och arter, då kanske du har en annan liksom estetik liksom som du tycker är fin skog. Men jag tänker mycket på det. Till exempel där ser du att där har jag tagit en gärdsgårds stör. Mm. Ser att det är en avhuggen gran, senvuxen gran där som jag har huggit av.
Väldigt klen.
Väldigt klen, som jag har gjort en gärdsgårds stör av. Ja. Det där stör jag mig på nu. Det där tycker jag att så här. Och då kanske jag, när jag gjorde den där, då tänkte jag, nej, men man ska spara lite för biologisk mångfald kanske. Mm. Vi sparar lite av den här senvuxnas stubben. Det kanske är några lavar och insekter. Mm. Mm. Nu tänker jag så här, men det finns så mycket sånt här i skogen ändå. Jag borde bara istället göra det snyggare.
Liksom. Ja, precis.
Så att sånt där tänker man hela tiden på. Jag hade inte velat vara här om det inte var vackert. Liksom. Jag älskar ju att vara här för att det är vackert här. Och andra älskar att komma hit för att det är vackert här. Mm. Det är en viktig del av den här platsen.
Mm.
Och de estetiska värdena, det är ju kanske inte något man pratar mycket om. Men jag tror att många skogsägare, återigen, liksom, som bor på en gård och brukar sin skog, de brukar en nog, tror jag, ganska mycket efter utifrån vad de tycker är vackert. Och som sagt, det skiljer sig mellan folk beroende på vad man har för intresse. Liksom. Mm,
precis.
Det kan vara en... Vissa kan ju till och med tycka att ett nyplanterat hygge är vackert för att träden ser friska ut och växer i raka, fina rad. Liksom så här, det är väldigt subjektivt. Liksom.
Mm.
Men ändå, jag skulle säga att det påverkar mig mycket, liksom, hur jag tar beslut. Och det sköna med att äga marken då, som vi gör här, det är att jag behöver inte ta det beslutet det här året. Jag kan gå och störa mig på ett träd liksom, i 3 år innan jag faktiskt bestämmer mig för att jo,
ja, precis.
Jag ska ta ner det.
Ja,
liksom.
Precis. Ja, precis. Men om man bara vänder sig om och tittar upp mot din skog här då, i en skog, så är det ju, den är ju liksom lite sådär trolsk som man brukar säga med de här mossbevuxna stenblocken och granar och ja, det är ju lite lövträd också och lite fallna stammar lite kors och tvärs. Vad tänker du, vad ser du? Och solen strålar ju så fint genom tallstammar, eller vad heter det, granstammarna här också. Vad liksom, berätta med dina estetögon, vad ser du för någonting?
Ja, så det är svårt att beskriva, för att det är jag tycker att det är en helhetsupplevelse liksom. Det är inte bara det man ser liksom, utan det är också det du luktar, det du hör, din känsla, dina minnen liksom.
Mm.
Det är allting. Men jag som vi kände nu när vi gick in här från Kallhag där nere liksom, när vi kom in här, den första initiala känslan är ju bara lugn.
Mm.
Och det är så vilsamt att veta att jag har makt över att liksom besluta om den här skogen ska få stå kvar eller inte.
Mm.
För att annars om man är insatt i liksom naturvård och skogsarbete, då vet man ju att alla skogar är klassade för avverkning. Som inte är skyddade eller frivilligt avsatta.
Mm.
Och där är en mård, kolla!
Ja, visst!
Visst var det en mård?
Ja! Ja, visst!
Det är inte ofta man ser.
Nu springer den här mellan stammarna. Mörkbrun.
Det bryr sig inte alls om oss.
Den bara liksom glider fram där över stock och sten och nu försvann den. Vad fin den var.
Ja, verkligen. Jag har sett mård här 2 gånger förut.
Okay, ja.
Så att, och det är under 10 år, så att det är inte ofta man ser dem.
Nej, vad kul.
Det var Naturmorgons Joakim Lindvall och skogsbrukaren Ingmar Södergren som fick se mård i Norduppland. Och vi kommer höra mer från dem om en liten stund. Nu ska vi träffa en annan av Sveriges skogsägare, en professor emeritus som ägnat många år åt forskning av skogsbruk. Erik Westholm, som han heter, menar att nya orosmoln har skapat en helt förändrad spelplan för svenska skogsägare. Det fick hans släkt att ställa om sitt eget skogsbruk till naturnära skötsel här om året. Och han ser samma tankar och diskussioner sjuda över hela landet. Mats Ottosson träffade honom i hemmaskogarna i Bergslagen.
Men jag måste säga att jag har gillat hyggena. När jag går i skogen och kommer till en öppning på några hektar med det här bruna gräset och man ser ofta djur på ett hygge, man ser rovfåglar över, man kanske ser något rovdjur eller i bästa fall en älg. Att de där öppningarna i det stora skogslandskapet har jag tyckt väldigt mycket om. Men jag kan ju inte försvara det när jag ser vad det åstadkommer biologiskt, att vi har så många arter som är hotade av minskning och utrotning och att vi är liksom, precis som andra delar av världen, på väg att skada ekosystemen så allvarligt så att det hotar civilisationerna egentligen.
Det här är Erik Westholm, en på vissa sätt alldeles vanlig skogsägare. Han och hans släktingar äger tillsammans en ärvd skogsfastighet i Bergslagen om 500 hektar. Det är ganska mycket skog, fast de är 36 delägare, så Eriks egen andel är mycket mindre. Den motsvarar 12 hektar, närmare bestämt. Och 12 hektar, det råkar vara medianvärdet för hur mycket skog svenska skogsägare har. Alltså, skulle man ställa upp alla i landet som äger skog i ett led ordnat efter innehavets storlek, så skulle Erik Westholm hamna precis i mitten. Han är också en vanlig skogsägare så tillvida att han under större delen av sitt liv varit med och skött björkvreten, som släktegendomen heter, helt enligt branschens bruksanvisning. Här har år efter år, decennium efter decennium, planterats, röjts, gallrats, kalhuggits och planterats igen. Det sistnämnda under nöjsamma släktsammankomster varje Kristi himmelfärdshelg.
Jag vet inte, jag är ju så liksom genomsyrad av de här planteringshelgerna, så jag kan ju tycka det är lite synd att missa den där fikapausen på hygget.
Med andra ord, Erik Westholms rötter i skogen påminner väldigt mycket om många andra skogsägares. Men på några sätt är han ändå lite avvikande. Han är kulturgeograf och professor emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet och har i många år ägnat sin forskning åt skogsbruksfrågor. Förra hösten publicerade han en bok, 10 tankar om skogens framtid, där han förklarar varför det konventionella skogsbruket, enligt honom, har nått vägs ände. Och björkvretens 500 hektar, ja, de har på sistone blivit lite ovanligare de också. Så tillvida att släktsamfälligheten beslutat att lägga om skötseln av markerna. Tanken är att det inte ska bli några fler kalhyggen här nu. Inga nya gran- eller tallplanteringar, inga likåldriga monokulturer.
Jag har en väntplan framåt. Eller ska vi backa tillbaka?
En högsommardag med åska i luften färdas vi med bil längs smala grusvägar i den rektangel på kartan, ungefär 5 kilometer lång, som utgör skogsegendomen Björkvreten. Plötsligt säger Erik Westholm, här stannar vi. Jaha. Vi ser ut genom bilfönstren mot mörka, likåldriga granskogsväggar på båda sidor av vägen.
Ja, men nu står vi vid en planterad granskog från 1960-talet som har kommit att spela ganska stor roll i släktens omprövning av skogsbruket.
Detta var några år efter den förödande skogsbranden i Västmanland och alldeles i efterdyningarna av det stora torkåret 2018. Det som stressade fram så stora angrepp av granbarkborre över stora delar av landet, även i Björkvreten.
Vi blev oroliga, vi hade angrepp på många ställen i skogen. Och vad ska vi göra? Ska vi hugga ner alla bestånd som hotas av granbarkborren?
Rådet från skogsbolaget som fram till dess brukade köpa släktens virke var hugg. Även granskogen vi nu har utanför bilfönstret som knappast kan betecknas som fullvuxen.
Argumentet var att det här är ett bestånd 60-årigt som barkborrarna kan komma och ta. Och vi tyckte väl att så där mycket skog brukar vi aldrig ta ner på en gång. Vi vill ha ett jämnare uttag ur skogen. Och vilka risker tar vi egentligen då om vi låter den stå kvar? Mm. Hotet om barkborren, var det ett skarpt hot eller inte? Det visste ju inte vi.
Och det visste ju naturligtvis inte virkesköparen heller. Utan det var liksom en spelpjäs i diskussionerna.
Mm.
Det var liksom hopblandat med risken för brand och en stigande motvilja mot att ha sådana här monokulturer med bara ett likåldrigt trädslag. Vi hade flera delägare som tyckte började intressera sig mer för diskussionen om biologisk mångfald. Vi har klimatfrågan. Det var som att det vecklade ut sig en ny spelplan för vårt skogsbruk. Vad det var som skulle bestämma vad vi gjorde. Och här var vi inte så pigga på då att ta så mycket skog som rådet var.
Så det mesta fick stå kvar. Bara en mindre bit av den 60-åriga granskogen högst ner. Vi anar hygget en bit fram på vänster sida. Och att plantera gran igen där, det kändes inte heller lockande.
Så då skulle vi plantera något annat. Det fanns inte så mycket kunskap att luta sig mot. Hela Skogssverige har ju varit inriktat på det här kalhyggesbruket där man efteråt planterar bara en sort på alltihopa. Och sen litar på att det går bra och växer fort och så vidare. Ja, så det var i alla fall så som jag uppfattade det så var det verkligen en omprövning kring det här.
Vad gjorde ni med hygget här framme då?
Vi planterade lite olika grupper. Utav trä. Det finns lärk där, det finns löv där och det finns gran där i fläckar liksom.
Kan vi stå?
Kan bara gå ut och titta lite.
Ja, det kan vi.
Släkten har även tidigare visat prov på experimentlusta. När vi stannar bilen nästa gång har vi kommit till en ung lövskog bakom ett skyddande viltstängsel. 2000 små ekar planterades här år 2014 när ett tidigare granbestånd höggs ner.
Nu gassar solen på ordentligt här och det blommar ju jättefint längs vägrenarna och på mittsträngen i den här skogsvägen. Och så flyger det skogsgräsfjärilar och blåvingar och palmafjärilar. Riktig högsommardag. Och en ekskog mitt i Bergslagens granhav.
Ja, och det bygger ju på en blandning av nyfikenhet och en slags osäkerhet om vad som egentligen kommer att vara bäst i framtiden.
Så visst har det experimenterats även tidigare på Björkvretens egendom. Men det som följde efter diskussionen om den där 60-åriga granskogen som skogsbolaget tyckte att släkten borde hugga, det var en större omprövning än så. Ägarkollektivet har, som nästan alla andra skogsägare, en skogsbruksplan för fastigheten. Den hade en gång i tiden gjorts av rådgivare, tillika virkesuppköpare, från ett stort skogsbolag och hade konventionellt hyggesbruk som grundprincip. Nu bestämde sig släkten för att prova något nytt. En fristående aktör fick i uppdrag att göra en skogsbruksplan som istället styr mot så kallad naturnära skötsel. Det innebär till exempel att man strävar efter en så naturlig blandning av trädslag som möjligt. Man strävar efter flerskiktade skogar, det vill säga med träd i blandade åldrar och storlekar. Och man har för avsikt att plocka ut virke på andra sätt än genom att göra kalhyggen. Den här planen är nu enhälligt klubbad.
Vi har rödblåa spåret som går runt och slingrar sig fram på hela egendomen.
Jaha, en egen vandringsled. Ja. Släktens egen vandringsled.
Ja.
Bilen har parkerats och stigen leder oss mot en liten timmerkoja vid en skogssjö. Metallsus och utsikt över Näckrosvik från nysnickrad förstutrapp.
Här tänkte jag man kunde sitta och så kan man fly om det behöver regna.
Ja, för det kan det göra när som helst, känns det som. Sitter vi också på en trappa som är byggd av virke från skogen här, eller?
Ja.
Är det kaffedags nu ser det ut som?
Mm. Det här såg starkt ut.
Kaffestunden på trappen blir dock kort.
Det regnar lite på oss.
Vi tvingas snart ta skydd in i kojans timrade dunkel för åskmolnen tornar upp sig, vinden friskar i och regnet har börjat falla. Det kan i och för sig synas vara en passande inramning. Diskussioner om skogsbruk förväntas ju vara polariserade och stormiga. Men Erik Westholms erfarenhet från Björkvreten är tvärtom att skiftet gick anmärkningsvärt smärtfritt trots att de var många som skulle komma överens. Och det här tror han beror på några specifika tankar som tog form under diskussionerna. För det första är delägarna överens om att man provar sig fram. Ett litet steg i taget. Om det inte känns bra går det alltid att backa.
Det är en försöksverksamhet kan vi säga. Fast man vet mycket nu också om det. Men det är jätteviktigt. Att det inte är så att vi har lovat att göra precis så här nu i 100 år. Utan vi har lovat att vi vill leta efter ett annat sätt att bruka skogen. Vi har inte sagt att vi ska ha hyggesfritt skogsbruk. Vi kan alltså göra ett kalhygge den dagen vi vill det. Utan att bryta mot något. Vi har inte lovat någon aktör utanför eller tagit emot några stöd eller så. Utan vi har sagt att vi vill pröva det här naturnära skogsbruket som huvudprincip. Det spelar stor roll för att få med sig alla, som, även den som är tveksam och så.
Och så handlar det om synsättet på intäkterna från skogen.
Ja, det blir mindre inkomst under ett antal år. Därför vi kommer gallra mycket mindre. Men alla träd växer varje dag under den tiden. Så vi bygger upp ett större virkesförråd. Vi får fler grova träd. Vi får fler äldre träd. Och kvalitet i virket på det viset. Och det där är ju väldigt... Om man betänker de tre sakerna. Att det här är en försöksverksamhet. Det kommer dröja oerhört länge innan den påverkar hela vårt skogstillstånd. Det kan göra ogjort när som helst. Och den ekonomiska förlusten i början är ett sparande som ska leda till ett större virkesförråd. Då framstår det ju som väldigt odramatiskt. Alla tyckte väl, tror jag, eller i stort sett, var vi ju överens om att det här är väl inte så farligt.
Och det är Erik Westholms erfarenhet, även i många andra sammanhang, att skogsfrågan faktiskt är mindre polariserad ute i skogsägarkollektivet än vad den framstår som i den offentliga debatten.
Fortfarande är kanske 95% minst av skogsbruket i Sverige baserat på kalhyggen. Men jag skulle säga att det är ju praktiken. Men som idé så har kalhygget till stor del fallit skulle jag säga. Det är ju nästan ingenting som är säkrare än om man är ute och rör sig i skogslandskapet. Att folk nickar gillande när man börjar prata om färre hyggen, mindre hyggen. Så det här får vi hålla isär lite. För idéskiftet som redan har varit signalerar också ett skifte i praktik och politik på sikt. Jag har ju varit i riktiga skogsbygder och pratat om min bok om skog och så. Och jag tycker att överallt så väcker det nyfikenhet och människor som nickar och tänker att det är nog på väg åt det där hållet. Det är inte kontroversiellt att säga att kalhyggets stora tid är förbi. Och det var det för 3-4 år sedan. Det här går ganska fort.
Reporter var Mats Ottosson och det var Erik Westholm, skogsägare och professor emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet, som pratade om att kalhygget är på väg ut. Men alltså än så länge mer spritt som idé än praktik. Som vi nämnt tidigare är det bara 5% av skogen som brukas hyggesfritt i nuläget enligt Skogsstyrelsens statistik. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Och en som lyssnar på oss just nu, det är i alla fall Ulf Grundell, vet jag, för han har mejlat och skriver så här: jag sitter i burspråket, lyssnar till Naturmorgon och tittar ut mot en del av den vildvuxna trädgården i Stäket där vi bor. En gigantisk gran sträcker sig mot himlen. Dess like tycks saknas i området som jag känner väl sedan mitten av 1960-talet. En tunn dimma omger den. Någon menar att den slog rot på 1870-1880-talet. En hisnande tanke, vilken samhällsutveckling granen har följt. Den tycks ha god hälsa, hoppas den består ytterligare många år. Tack för att ni hör av er. Jag tänkte nu denna höstmorgon att vi ska rikta örat ut i världen en liten stund. Det är inte de stora fågelkörernas tid här i Sverige, men vilka fågelröster är i farten på andra håll? Här kommer några inspelningar som gjorts i veckan och lagts upp på Xenocanto, ljuddatabasen där vem som helst, var som helst på vårt blågröna klot kan ladda upp naturinspelningar. Och vi börjar i Thailand där den svarthalsade staren är igång. Tranor i Tyskland utanför Hamburg. Australien utanför Canberra hörs brunhuvad honungsfågel. Och i Kina, Shanghai, vass papegojnäbb. Ja, hörni, så här har det låtit i världen i veckan. Man får ju många nyheter från världen, men så här kan det också låta. Och de som fångat detta på band är Albert Norlander, Lars Burnus, Zebedee Müller och Ding Liyong som laddat upp de här fågellätena på naturljudsdatabasen Xenocanto så att vi alla kan få dela upplevelsen. Nu så ska vi åter till Sverige. Till Norduppland och Ingmar Södergren, naturvårdaren som blev skogsbrukare. När hans morfar dog för 10 år sedan så tog Ingmar med föräldrar över släktgården och skogen och har sedan dess försökt sköta skogen både ur ett naturvårdsperspektiv men också ur ett skogsbruksperspektiv. Och till en början ville han ha skogen lite för sig själv, alltså som sin egen plats. Men på senare år så har han börjat hålla kurser där, vilket också är ett slags sätt att bruka skogen på. Joakim Lindvall besökte Ingmar i Gunnarsbo i våras.
Okej, nu kommer vi in i någon liten sänka här.
Precis, och det är ganska typiskt för Nordupplands liksom kalkbarskogar att det ganska ofta är blockigt. Mm. Och sen har det såna här ganska näringsrika och väldigt kalkrika sänkor där det kan bli jättemycket mycket örter. Mm. Det här är som en karaktärsmossa som man ser. Den heter kransmossa.
Mm. Just det.
Mm. Nu ryckte jag upp den. Den är väldigt stor och så har den som en stor grön, ljusgrön boll längst upp.
Just det. Mm.
Och det här är klassat som en signalart för att den signalerar skogar med höga naturvärden. Inte för att den här mossan är ovanlig direkt, inte i de här områdena i alla fall, utan för att den signalerar kalk.
Jag tänkte just fråga dig, är det just kalkbergskog då som den signalerar?
Ja, den signalerar kalk. Så att den finns även i, kan finnas i planterade skogar också.
Okay.
Men i kombination med att det är äldre skog så vet du att okej, det här är en äldre kalkbarskog.
Yeah,
okay. Samma med blåsippa och här har vi vispstarr. De här små... det är som en liten tuva.
Mm.
Den har som en röd röd bas av bladen där. Och så ganska ljusgröna långa blad som spretar runt.
Som en visp.
Som en visp, precis. Mm. Också. Det finns många sådana kalkindikatorer. Liksom när man håller på med skogsinventering,
ja,
så har man ju ett öga som konstant spanar runt efter arter. Det går liksom inte riktigt att stoppa det.
Du, vilken tall som växer här framme. Oj, den här.
Mm, ja, visst.
Den är ju hög alltså, men den är ju också så där kringlig som du beskrev den där granen tidigare. Och vilket praktexemplar. Sen så står det någon torraka precis jämte den då.
Ja. Ja, visst. Och det där är en sån tall som vi har huggit fram lite. Du ser att det är stubbar där framför.
Mm.
Just för att vi tyckte att den var väldigt häftig och vacker.
Ja.
Och tallar är ju, då får man titta lite, om man vill undra hur gamla de är så där, då får man titta på lite andra karaktärer än gran.
Mm.
Men barken är ju så, du tittar ju på barken såklart, och då det där börjar man kalla pansarbark eller krokodilbark.
Just det.
Så där, när det är så stora perfekta barkbåts.
Just det.
Flak.
Mm.
Och sen ska de ha en, när de liksom slutar växa på höjden, då börjar de växa på bredden, så då får de en, alltså kronan, så då får de en platt krona.
Mm.
Det brukar också vara så där att ja, men det kanske tar 120-150 år innan de får det.
Perfekt för en örn eller en fiskljus eller någonting som jag bor i.
Jo, verkligen. Och den här ser man, jag har stått ganska öppet också, för att du ser det är ganska stora grenar långt ner på träden. Då kan man veta att okej, den har förmodligen stått ganska öppet när den har kommit upp, och sen har skogen slutit sig lite mer runt omkring.
Mm.
Så har kronan tryckts uppåt. Liksom.
Ja. Vad är det du brukar visa när du har dina kurser här?
Då är jag brukar prata om skogens ekosystem. Framförallt, liksom, hur ser man att det är gammal skog? Vad är en gammal skog? Vad är en skog med höga naturvärden? Vad är en skyddsvärd skog? Och hur kan man se och lära sig att identifiera det?
Mm.
Liksom. Och då är det ju allt från strukturer i skogen. Alltså, och strukturer, då menar man till exempel gamla träd. Att det finns en variation i höjd på träden och en variation i liksom öppenhet och slutenhet i skogen. Och sådana här naturskogskaraktärer går man igenom. Och sen brukar vi gå igenom en rad signalarter.
Mm.
Och rödlistade arter också. Det är ju, alltså de arterna är ju arter som signalerar skog med höga naturvärden och skyddsvärd skog.
Mm. Är det också en del av ditt skogsbrukande eller vad man ska kalla det?
Alltså det har ju blivit det nu. Och det, jag ska vara ärlig, så första kanske så här 6-7 åren här. Då rapporterar jag ingenting i artportalen, för jag tyckte det var kul att ha det här som min lilla hemliga pärla som ingen kände till. Liksom.
Mm-hmm.
Men sen har vi haft dialoger med länsstyrelsen om skydd, och jag har blivit liksom, jag började rapportera arterna i artportalen och så vidare, och bjuda in liksom mer till det. Och kurserna är egentligen nytt. Det började ju förra året.
Mm.
Jag gick ner i tid på länsstyrelsen och började testa ha kurser istället. Och det är ju för att den möjligheten till, det är ett slags brukande liksom.
Du är utom skogen till ett klassrum.
Ja, det blir ju så.
Ja.
Jag tycker det är väldigt kul. Jag tycker det är väldigt roligt att få lära ut och se folk som är intresserade och nyfikna på skog.
Hur tänker du kring det? Att det här på något vis så skulle skyddas, att det skulle bli ett naturreservat eller någonting. Hur skulle du känna inför det?
Alltså, det är både och då. Det känns ju såklart lite skrämmande nu när man själv går runt och får låta beslut mogna och vela och ändra sig och göra sig så.
Ja.
Och också, det är liksom... Det är också för mig en en filosofisk diskussion hela tiden i huvudet när jag går runt här. Vill jag göra det där? Varför vill jag göra det? Liksom är det vill jag bara kontrollera landskapet nu eller vill jag... Vad är det med havsen där? Det där är liksom biologskada. Så fort man hör någonting så måste man berätta det.
Ja. Jo, men det... Det är ju också ett väldigt härligt läte och veta vad det är för någonting. Att det är typ Sveriges största fågel som man hör med det där ynkliga lilla lätet. Ja. Ska vi fortsätta och gå genom skogen?
Ja.
Ja, vart går vi?
Ska vi gå och kolla på den där granbarkborrade granen då?
Ja, men gör det. Mm, precis.
Där vandrade skogsbrukaren Ingmar Södergren och reporter Joakim Lindvall iväg. Men du är ju faktiskt här i studion, Jocke. Du har vandrat hit kan man säga. Nu har vi ju fått hänga med Ingmar Södergren här hela morgonen. Jag tänker bara så här, kan man leva på ett sånt skogsbruk som han har?
Ja, det beror väl lite på vad man har för utgifter då, kanske. Men nej, jag tror inte att man kan leva på det. Och det kanske man inte kan om man brukar skogen på det här konventionella sättet heller. Alltså med det som kallas för trakthyggesbruk. Alltså att man gör mer kalavverkningar och planterar skog och sådär. Utan det är nog ja, inte helt enkelt, men som Ingmar berättar så han har kursverksamhet och sen så tror jag också att det är väldigt värdefullt för honom då, kanske som inte ger några pengar, men att bara få vistas i sin skog och göra som han vill och det är nog värt mycket för honom och kanske andra som har skog och ja, som kan vistas i den.
Ja, men, och vi har ju under morgonen pratat om den här vågen av vilja hos privata skogsägare att bruka skogen mer naturnära, bruka den hyggesfritt. Ingmar är ett sånt exempel. Men i praktiken så är det ju inte så vanligt. Det är ju bara 5% av skogen som brukas hyggesfritt idag. Varför är den siffran inte högre om viljan är så stor?
Ja, men det kan man ju verkligen fråga sig. Jag tror att det är så att det finns liksom en tröghet i systemet. Alltså man har hållit på med den här typen av skogsbruk då, som man kallar för trakthyggesbruk ända sedan 50-talet. Man har utarbetat metoden väldigt väl och man har skaffat maskiner som sköter det här. Men sen är det ju också att de som ger råd då till skogsägarna, till de här privata skogsägarna, så kallade rådgivare, de är skolade på ett sätt. De är utbildade för att sköta skogen med det här trakthyggesbruket. Men vi pratade tidigare med Marie Wickberg som är hållbarhetschef på Mellanskog och hon beskriver det så här.
Våra rådgivare är ju liksom traditionellt skolade, de kommer från branschen, de har gått liksom den traditionella utbildningen och där, ja men, där har ju varit trakthyggesbruket som har varit och som är dominerande i liksom sättet att sköta skogen. Så att jag tror absolut att vi har ett jobb att göra där i att kunna ge en bredare flora av råd till våra skogsägare. Det tycker jag är en hemläxa för oss att jobba med.
Säger alltså Marie Wickberg, hållbarhetschef på Skogsägarföreningen Mellanskog. Men om vi ska sammanfatta det nu då, Jocke. Idéskiftet har skett och vi är precis i början av någonting nytt när det kommer till skogsbruket.
Ja, men jag tror att det är det. Alltså, det är nog början på något nytt. Och Karin, om vi gör om det här programmet om 10 år så kanske det är någon annan skogsbruksmetod som är helt dominerande. Det handlar ju också om till exempel att man ska få ekonomi i detta med att just nu så kan man få liksom, man får betalt för virket som man tar ut från skogen, alltså träden som man kan sälja, det får man pengar för. Men det pågår ju också en massa forskning, man håller på att kolla på, finns det andra sätt man kan få betalt för sin skog om man låter den stå kvar? Alltså man pratar om såna här biokrediter och kolkrediter och andra saker, alltså för skogen den uppfyller så mycket mer men som skogsägarna inte får betalt för. Så att jag tror att vi är precis i början av ett skifte kanske. Vi får se.
Det sa Joakim Lindvall och med det så lämnar vi frågan om skogen och hur den ska brukas för den här morgonen. Och så beger vi oss till havs. Veckans kråkvinkel är inspirerad av havets vågor. Här är Lisa Henkov.
Jag var nyligen ombord på en ganska liten båt bland riktigt stora vågor. Ibland var havet lite lugnare, gropigt men överblickbart. Och så rätt som det var så kom det som en vägg av vatten rakt emot oss. Båten åkte upp och den åkte ner. Den flöt elegant på ytan som en liten boll och jag kunde bara hålla i mig. Vågtoppar följde på vågdalar, lite oregelbundet. Och jag la märke till att båtmotorn lät lite märkligt. Ena stunden brummade den högljutt, för nästa stund var helt tyst. Då såg jag hur skepparen hela tiden jobbade med farten för att ta vågorna på bästa sätt. Kom det en riktigt stor våg var det bara att ligga still och vänta med fören mot vågen. Gasar man då blir ju smällen värre. Det blir mer energi in i kollisionen. Så fort det var lite lugnare satte skeppan fart och vi kom några meter närmare resmålet till nästa vågväntan. Och just det där, att veta när man ska gasa och när man ska vara stilla och vänta, det är en expertis som finns överallt i naturen. Tänk på växterna till exempel. Vilka förebilder de är. Deras frön kan gå in i total vila, frövila, i åratal för att vänta på rätt tillfälle och sätta fart igen. Även träden vilar på sin post, levande men frusna, vintern igenom. Och samtidigt är växterna också experter på att gasa, ösa på för fullt med grönska, pollen och blommor när läget är rätt för det. Och fladdermössen, de bemästrar också konsten att vila. Kanske är de mest effektiva av alla däggdjur med sin dvala, till och med varje dygn. Sänker de temperaturen och djupvilar på dagarna för att sen ge järnet natten lång. Men nu kanske några brunbjörnar kände sig förbigångna. Björnar tar vågen av kyla och matbrist under vintern med utstuderad ro. De vintersover ju halva året i ett mysigt ide. Även om honan passar på att föda ungar och dia dem mellan varven. Tänk att de bara kan röra sig alls när de kommer ut igen efter 6-7 månader ihopkurade. Ja, någon sorts medalj vore väl på sin plats för denna uppvisning i stillhet och aktivitet. Och tänk den där fingertoppskänslan. När är det dags att stiga upp igen efter ungefär ett halvårs slummer? Just förmågan att läsa av omgivningen och få koll på läget för att i rätt stund slå av på farten eller gasa för fullt. Den förmågan är helt avgörande för överlevnad i naturen. Och det tror jag gäller mänskligheten också. Inte bara i en liten båt på stormande hav.
Veckans kråkvinkel signerad Lisa Henkov. En liten naturfråga ska vi väl också hinna med innan programmet är slut. Ny chans att vinna Naturmorgon termos, tygkasse eller tygmärket. Men då gäller det att svara rätt. Ett hårverktyg för kvinnor eller en tistel? Ja, den vi frågar efter låter som det ena och är det andra. En pampig varelse med en ensam korg på lång skälk. Den finns i hela landet. Vet du vad vi söker? Skicka ditt svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller med helt vanlig post, och då är adressen Naturmorgon 35930 Växjö. Så här alltså. Ett hårverktyg för kvinnor eller en tistel? Ja, den vi frågar efter låter som den ena och är det andra. En pampig varelse med en ensam korg på lång skälk, den finns i hela landet. Rätt svar på förra veckans fråga, det var ögonskål. Vinnare blev Leona Bernström i Borensberg, Anneli Ekstrand i Bor och Göran Fallemo i Nacka. Och Naturmorgon är tillbaka om en vecka. Då tar vi upp det här med växtblindhet. Får ni lyssna då? Tack alla som varit med oss under morgonen. Vi som jobbat är Helena Söderlund, producent, tekniker Kristoffer Hjelmberg, och jag heter Karin Julenklev.